Podplay.
Veckorna efter terrordåden den 11 september 2001 riktades hela världens uppmärksamhet mot USA och mot Al-Qaida. Den 23 september, alltså bara ett par veckor efter attentaten, grep regimen i Eritrea en rad journalister och politiker. Man passade på när inga blickar var riktade mot det lilla landet på Afrikas horn. En av dem som fängslades var den svensk-eritreanska författaren och journalisten Dawit Isaak. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, 20 år har gått sedan Dawit Isaak greps. Och med oss för att prata om denna deprimerande årsdag har vi DNs Afrika-korrespondent Erik Esbjörnsson och Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman. Välkomna båda två.
Hallå, hallå.
Tack, tack.
Ja, vi har ju alla tre skrivit mycket om Dawit Isaak genom åren. Han är idag den journalist som suttit längst fängslad i världen. Han är EUs enda samvetsfånge, alltså frihetsberövad för sina åsikters skull. För de lyssnare som inte känner till så mycket om hans fall skulle jag vilja kanske att ni först lite kort säger någonting om vem Dawit Isaak är.
Så Dawit Isaak var ju en eritreansk journalist, svensk-eritreansk journalist som arbetade på en tidning som heter Zetit och som var en oberoende tidning i detta konfliktfyllda land som var väldigt, där situationen var väldigt orolig. Och precis dagarna efter attackerna mot tvillingtornen i New York 2001 så passade ju då den eritreanska regimen på att slå ner på de fria och oberoende medierna i Eritrea och fängsla Dawit Isaak och en del av hans kollegor på den här tidningen. Mm. Så att han var ju en journalist, men han var också en författare och poet, och han var ju inte minst, tycker jag man ska komma ihåg en dag som den här, en människa. Mm. En make, en trebarnspappa och en person som alltså glömdes bort mer eller mindre av svenska myndigheter under väldigt lång tid efter det här fängslandet som inträffade 2001.
Mm. Erik, vad skulle du säga om Dawit?
Nej, men han är också en person som valde att återvända till Eritrea under de här åren när det var så otroligt viktigt att landet var ju väldigt ungt. Det hade fått sin självständighet inte ens 10 år tidigare. Det var väldigt, ett sånt ungt land är ju beroende av människor som väljer att ta det där steget, att återvända och vara en del av det nya nationsbygget. Det hade han ju lagt ner otroligt mycket energi, liksom alla andra journalister som försökte bygga upp ett demokratiskt samhälle.
Jag tycker att också att det är värt att påminna om att hans fall och de andra som grep samtidigt som honom, det är väldigt, väldigt välkänt internationellt. Jag tycker man möter det, om man träffar eritreaner eller exileritreaner i andra länder så är det väldigt många av dem som känner till Dawit. Jag vet när jag bodde i USA några år så fick jag en nära vän som var lärare till mina barn som hade ursprung i Eritrea. Hon visste mycket väl vem Dawit Isaak var. Och det där tyckte jag man möter återkommande. Och som ni var inne på då, han var ju inte ensam om att gripas och att han kom tillbaka då. Han hade kommit till Sverige 1987, blev svensk medborgare 5 år senare. Och sen hade han alltså kommit tillbaka till Eritrea för att hjälpa till att bygga upp det här landet när det fanns gott hopp om att det fanns någon slags framtida demokratisering. Men det var ju väldigt riskfyllt, det visste han ju om. Men Erik, kan inte du säga någonting? Hur var läget i Eritrea vid den här tiden när han greps?
Åren innan hade ju, 90-talet var ju en tid av optimism och framtidstro. Man ska komma ihåg att hela världen hade ju gripits av det här liksom, stämningen efter kalla kriget är slut. Så följde en rad regimer. Det var en allmän optimism i hela regionen. Det tragiska som skedde var ju att Eritrea och Etiopien hamnade i krig 1998. Det kriget ställde allting på ända och försvårade kraftigt möjligheterna för demokratin att få fäste. Så det var mot den bakgrunden som makten hade konsoliderats och man var paranoida och det var den här belägringsmentaliteten hos regimen. Men det var ju innan Dawit fängslades var det ju 15 personer i Isaias Afwerkis egna garde, hans närmaste, som hade skrivit det här öppna brevet och protesterat mot att vi håller på att förlora våra egna värden. I den här kampen mot Etiopien så håller vi på att liksom kasta ut barnet med badvattnet. Och Det var ju deras kritik som egentligen var mest känslig för Isaias. Sen åkte ju journalisterna med av bara farten. De fängslades för att de hade publicerat någon annans kritik.
Mm. Det dröjde ju, som du var inne på Björn, det dröjde innan utrikesdepartementet i Sverige uppmärksammade hans fall. Och det dröjde ju också, ska man säga, innan några journalister ägnade det här särskilt mycket uppmärksamhet. Efter några år då, sen blev det ju mer och mer, och nu har det skrivits under många år, i alla fall i omgångar. Men det har också gjorts andra saker. Björn, vad skulle du säga? Vad har organisationer som Reporter utan gränser och Publicistklubben, Journalistförbundet, hur har de drivit hans fall?
Ja, på en rad olika sätt, men jag tror att det är ändå, jag har gått 20 år nu, jag tror ändå att det är viktigt att gå tillbaka till de här första åren, därför att där finns en viktig lärdom inför framtiden. Det gick ju, som du säger Sanna, 5 år innan den här frågan hamnade på liksom offentlighetens bord ordentligt och fick den uppmärksamhet som den förtjänade. Vi kan ju bara göra tankeexperimentet att den journalist som fängslades i ett afrikanskt land hette Erik Esbjörnsson istället för David Isaac, och att den journalisten hade vitt skinn istället för mörkt. Likaväl svensk medborgare som David Isaac. Men skillnaden i hur den svenska offentligheten hade behandlat de här två fallen är nog övertydlig, skulle jag vilja säga. David Isaks bror Isaias Isak ägnade ju väldigt mycket energi under de första åren åt att få dels UD och svenska myndigheter att ta det här på allvar. Och dels oss inom de svenska medierna att ge den här den betydelse som den borde ha haft redan från början. Mm. Så att där har ju alla, skulle man kunna säga, verkligen sumpade chansen redan från början, skulle jag tro, på grund av att David Isaac inte ansågs vara en riktig svensk. Jag tror man nog kan dra den slutsatsen. Och det var dyrbar tid som förlorades. Sen är det också riktigt att en rad enskilda personer, publicister och organisationer har engagerat sig för att ge det här uppmärksamhet och sökt nästan varje möjlig väg framöver. Genom traditionell opinionsbildning, genom journalistik, genom försök till olika rättsprocesser, genom att försöka sätta press på internationella organisationer. Inget förslag har ju varit lämnats oprövat, skulle jag vilja säga. Jag minns när tidningen Expressens chefredaktör Thomas Mattsson engagerade sig kraftfullt i detta fall då, någon gång runt 2010, och Han startade en stor kampanj och fick världsstjärnor som Bruce Springsteen och liknande att skriva på appeller och upprop för David Isaac för att väcka uppmärksamhet kring fallet. Så att allting har ju prövats, men det prövades nog för sent i min slutsats.
Hittills har man ju talat för döva öron, men det har ju varit väldigt dålig respons, kan man säga, från regimen i Eritrea. För vem gör man det här?
Alltså jag tror ju att den här uppmärksamheten som ändå många har bidragit till under de senaste 15 åren är ju ändå den som har hållit David Isaac vid liv. Vi får utgå från att David Isaac lever idag, och det hade han inte gjort om ingen hade uppmärksammat det här. Det här har ändå varit ett slags livförsäkring för honom som fängslad journalist och som samvetsfånge. Det här är ju erfarenhet som vi vet sen med tidigare fall av samvetsfångar i auktoritära regimer, att om ingen bryr sig, då tillåts de ruttna bort och sedermera faktiskt dö. Mm. Men deras liv hänger bokstavligen på den uppmärksamhet som vi ger dem i offentligheten.
Erik, Eritrea är ju ett land med en märkvärdig historia. Och det har ju, som du var inne på också, det har ju drivits en lång befrielsekamp där. Och det har ju funnits ett ständigt låg- eller högintensivt krig mot grannlandet Etiopien. Och Etiopien är ju betydligt större än Eritrea, men Eritrea har kusten mot Röda havet. Du har ju skrivit mycket om Eritrea, och det är ju ett land som brukar förklara sig själv att det är väldigt viktigt att det är självständigt, oberoende, störst. Var kommer den här mentaliteten ifrån, skulle du säga, och vad har den för betydelse i fallet David?
Alltså Eritrea var ju en italiensk koloni till skillnad från Etiopien, och hade kunnat få sig självständighet som ett av de första länderna i Afrika redan vid krigsslutet när Italien hade besegrats. Men istället så spelade Haile Selassie, den karismatiska kejsaren, spelade ut västmakterna mot varandra och la beslag på Eritrea för att få den här kusten. Sen följde ju flera decennier av självständighetskrig. Och man ska komma ihåg att när man skildrar De här frihetsrörelserna, då, det är väldigt lätt att sympatisera med dem, och de har ju väldigt höga förhoppningar om hur allting ska bli frid och fröjd när de sen blir fria. Problemet är att befrielserörelser har ofta inbyggda problem som inte gör dem särskilt lämpade som regimen när de väl har fått makten. Det finns en inbyggd paranoia, det finns den här belägringsmentaliteten, det finns en brist på tillit. Ofta har man haft en kommandostruktur som har varit väldigt centraliserad. Det är också väldigt militariserat, så du har en rad karaktärsdrag i regimen som är inbyggda från början. Och i synnerhet när du har EPLF, som den här rörelsen som Isaias Afwerki kommer ifrån. Först under Selassie-tiden så backades ju Etiopien av USA, sedan backades de av Sovjetunionen i 15-20 år. Och ändå vann Eritrea, så det är den här vetskapen de har, att vi är liksom David mot Goliat, att ingen ska sätta sig ner på oss. Och om detta sker, ja, då drar vi tillbaka till bergen igen, så kan ni se hur det är att fightas med oss då. Liksom, det är den här, det är samma mentalitet man ser hos TPLF idag i Tigray, som vi kan återkomma till. Men det är det man ska komma ihåg, att som Björn säger, att kampanjerna har varit otroligt viktiga för att hålla honom vid liv. Men jag, dessvärre så tror jag inte att de spelar så stor roll när det gäller att få honom fri. För att det där med krav, det, är liksom, det funkar inte hos en sån ledare som Isaias Afwerki.
Journalisten Donald Boström intervjuade 2009 Eritreas president i TV4, och då sa ju Isaias Afwerki att Dawit Isaak aldrig skulle bli fri. Hur tror ni att man ska se det där uttalandet?
Dels så handlar det om att han måste visa sig stark, men han talar inte bara till Donald Boström, han talar även till tusentals exileritreaner i Sverige som för att kunna återvända till hemlandet måste betala en skatt på sina inkomster. Han kan inte visa sig svag, och det är också det man ska ha i åtanke när det handlar om de här kampanjerna, att det är inte bara liksom mot svenska journalister och politiker som han måste förhålla sig till, utan även han måste även liksom visa tydligt för alla eritreaner i exil att han fortfarande är den som bestämmer i Eritrea. Punkt, liksom.
Vi ska alldeles strax prata mer om möjligheterna att få Dawit Isaak fri.
Jag höll på med detta i 8 år. Och andra utrikesministrar både före och efter har gjort sina försök. Vi gjorde i stort sett allting som gick att göra, ytterligare någonting.
Det är lite för tidigt att ge några utfästelser om vad det kommer att innebära för vårt fall och för Dawit Isaak. Men vi fortsätter att kämpa för honom.
Carl Bildt och Margot Wallström, 2 av de 9 utrikesministrar hittills som har suttit på den posten sedan Dawit Isaak fängslades för 20 år sedan. Svenska utrikesdepartementet har ju under många år de senaste tiden tillämpat en så kallad tyst diplomati. Björn, vad vet vi om regeringens strategi och arbete?
Alltså jag tänker när jag hör de här två, det är 2 röster ur svensk diplomatis största och längsta fiasko i modern tid. Det kan inte sägas på annat sätt eftersom att Dawit Isaak fortfarande sitter fängslad. Och jag återkommer till det som jag inledde med att säga. Jag är övertygad om att om den här saken hade skötts professionellt från UD från början, så hade vi inte suttit här och spelat in den här podden idag, och Dawit Isaak hade förmodligen varit en fri man. Det fanns ju också ett tillfälle, ska vi inte glömma, 2005, då Dawit Isaak faktiskt släpptes fri och gick på gatorna i Asmara under 2 dagar och stod i begrepp att resa hem. Men då gick ju den dåvarande svenska ambassadören i Eritrea ut och slog sig för bröstet om hur skickligt UD hade hanterat det här, och vad som sen hände vet vi inte riktigt, men vad vi vet var att de sydde in Dawit Isaak igen som ett slags hämnd för den här självbelåtna svenska diplomatiska skrytet då. Så att oavsett då om man heter Carl Bildt eller Margot Wallström eller Ann Linde, oavsett vad man har hänvisat till för metoder, så finns det bara en sak som räknas här, och det är att Dawit Isaak fortfarande sitter fängslad, och det beseglar detta fiasko.
Det finns ju ett intressant dilemma här ändå. Alltså om vad är det som fungerar bäst? Är det att sätta så hård press på den här regimen som man bara kan? Genom att hota med införa sanktioner och rättsprocesser och så. Eller ska man försöka på något sätt titta på psykologin bakom det och gå dem till viljes på kanske andra punkter och försöka lirka fram en lösning genom att den vägen försöka åstadkomma någonting? Hur tror ni att man resonerar på utrikesdepartementet?
Problemet med kritiken mot den tysta diplomatin är att man måste föra fram ett alternativ. Vad är alternativet i så fall? Till exempel USA har ju haft en amerikansk medborgare som, hon var bara 15 år när hon fängslades 2012. Hon sitter fortfarande i fängelse och är nu 24. Det här är landet som har världens starkaste påtryckningsmöjligheter och kanske också den mest utvecklade diplomatiska kapaciteten i världen. De har inte lyckats få henne fri heller. Mm. Det som var tydligt nu i helgen när amerikanska ambassaden twittrade i Asmara om, då nämnde man specifikt Dawit Isaak och liksom ödmjukt bad dem att snälla visa nåd mer eller mindre. Att de kör en väldigt mjuk linje och det har man även gjort i Sverige, har man ju gått från det här liksom tysta spelet mot att istället de senaste 5 åren har det varit en tydlig kursändring på UD. Att man har försökt, när Eritrea har visat tecken på att vara på väg in i den internationella värmen igen, så har man försökt vara liksom det EU-land som lotsar Eritrea tillbaka. Man vill visa Eritrea att man ändå tar dem på allvar och att man har ett annat förhållningssätt till regimen i hopp om att detta ska belönas på något sätt med en frigivning. Dessvärre har ju nu de mer färska händelserna på Afrikas horn gjort att det blir allt svårare att ha den hållningen mot Eritrea när det är uppenbart hur de beter sig i Tigray till exempel, människorättsövergrepp och liknande.
UD lämnar ju inte heller längre ut några som helst dokument som handlar om Dawit Isaak. Reporter utan gränser har ju begärt ut all dokumentation, men det finns ju ingenting att se. De menar ju också att den bristande transparensen gör ju att man inte heller då kan, som ni var inne på båda två här, att man inte kan lära någonting av de misstag som begicks. Och som du var inne på, Björn, alltså man ser ju också vilken skillnad det var när Martin Schibbye och Johan Persson satt fängslade i Etiopien. De greps ju 2011. Och hur man arbetade där på ett helt annat sätt. Jag tänkte lite grann på att det finns ju, om man jämför med hur polisen agerade efter mordet på Olof Palme och mordet på Anna Lindh, så är det ju också en enorm skillnad. Men nu när allting är hemligt så vet man ju inte heller vad man kan lära sig. Och det finns ju en risk att just att det kommer fler liknande fall. Det finns många med dubbla medborgarskap som kan riskera att gripas i olika länder. Hur kan man se på det där, Björn?
Ja, men absolut. Och det är inte bara en potentiell situation utan högst reell. Vi har ju en annan svensk förläggare, Gui Minhai, som sitter fängslad i Kina. Och som där en del av samma process faktiskt upprepades, får man säga. Jag menar, det var först ifrågasättandet. Är han verkligen svensk? Sedan misstänkliggörandet. Är han verkligen en riktig bokförläggare? Och när det här två hade etablerats genom gediget opinionsarbete av en rad engagerade personer, ja, men då började poletten trilla ner, så att säga, om att det här är groteskt. Här har vi en svensk medborgare som har givit ut böcker och därför fängslats av en auktoritär regim. Nu gick det lite snabbare i Gui Minhais fall. Det gick också snabbare i Martin Schibbyes och Johan Perssons fall. Men samma process var för handen även där, glöm inte det. Alltså, de misstänkliggjordes. Varför åkte de dit? Vad skulle de där att göra? De får skylla sig själva. Det är precis samma argumentation som möter samvetsfångar generellt sett. Alltid har gjort och kommer att fortsätta göra. Och det är där den stora lärdomen, menar jag, finns i fallet Dawit Isaak. Det är klart att det är väsentligt att vi fortsätter hålla offentlighet kring hans fall, därför att det håller honom i liv. Men det är också väsentligt därför att hans fall är ett exempel som omfattar fler redan idag. Och som, precis som du säger, Sanna, kommer att omfatta fler i framtiden i takt med att svenska personer som ägnar sig åt att utöva det fria ordet kommer att utsättas för liknande situationer i framtiden. Och där finns den stora lärdomen i fallet Dawit Isaak.
Erik, du nämnde den här utvecklingen som vi ser nu mellan Etiopien och Eritrea i Tigray som ligger på gränsen där. Kan du påminna oss bara, vad handlar den där konflikten om i korthet?
Jo, efter 20 års kallt krig mer eller mindre mellan länderna så följer ju TPLFs regim i Addis kollapsade mer eller mindre under eget tryck och de ersattes av Abiy Ahmed. Och den här rörelsen då som egentligen var den primära fienden för Isaias Afwerki, de marginaliserades i Etiopien. Och vad som nu har hänt är att en ny allians har skapats mellan Etiopien och Eritrea mot TPLF och de strider nu i Tigray. Det är extremt explosivt för att det här riskerar att leda till regimkollaps både i Etiopien och Eritrea om TPLF skulle vinna det här kriget. Om de skulle förlora kriget, ja, då står ju Isaias Afwerki i ett fredsläge som han inte riktigt är van vid. Han är en person som är van vid att ha den här liksom belägringen, konflikten ständigt närvarande. Det är därför jag menar att det finns större öppningar idag än tidigare, för att åtminstone någonting ska hända, för det är, i alla fall så är det inte lika låst som det har varit tidigare. Och i juni var jag i Tigray och reste runt och skrev reportage. Då träffade jag Getachew Reda som var tidigare informationsminister i Etiopien och sitter i ledningen för TPLF. Jag frågade honom, apropå Johan och Martin, så frågade jag honom om det också. Han sa liksom så där lite nonchalant att ja, vi kanske överdrev det där lite grann. Mm. Liksom det är häpnadsverkande, de har suttit 1,5 år i fängelse. Men det är liksom, för ur hans perspektiv var inte det hela världen. Liksom. Men då frågade jag också, har ni funderat på att marschera mot Asmara och bara peta Isaias? Och då sa de, ja, absolut. Men de förstår ju också att det är bättre om en revolt kommer inifrån Eritrea, ur deras perspektiv. De vill ju hellre att eritreanska folket ska resa sig. Jag nöjer mig med att konstatera i alla fall att det är betydligt mer öppet och osäkert inför framtiden. Vi vet inte alls hur det kommer att se ut i regionen om bara 2-3 år.
Men allting tyder ju på att det är ju presidenten själv som har Dawit Isaaks öde i sin hand. Det är han som bestämmer. Den här konflikten tar ju upp all syre nu. Men det är en sak om Isaias Afwerki skulle falla, men i övrigt, hur påverkar den här situationen Dawit Isaak och andra fångars situation, tror ni?
De förlorar fruktansvärt många soldater just nu i kriget, och det skapar ju ett maktvakuum i Asmara. Det är en väldigt militariserad regim, men de har inte obegränsat med soldater, och det är det som händer att när du har ett krig som nu har pågått snart ett helt år och fortfarande, man ser väldigt många förluster. Man kan ju hoppas att det finns några generaler i Asmara som faktiskt börjar bli frustrerade över den här situationen och tycker att, hallå, ska vi inte stoppa det här nu? Eller, alltså att det börjar växa ett missnöje i Eritrea. Men det är också samtidigt så sitter man ju bara och gissar och försöker, det är väldigt få människor som har insyn i hur den här regimen fungerar.
Mm. Man ska ju också komma ihåg att det finns ju en stor, det ser man ju även i Sverige och i andra länder, en stor splittring bland den eritreanska, de som lever i diasporan, de som är regimkritiska och de som är för regimen här. Hur kommer det där sig att det fortfarande finns ett så pass stort stöd för presidenten?
Ja, jag tror i och för sig att det stödet tidigare så var det ju det här att mot en gemensam fiende, ja, då slutar man upp bakom de egna. Just när det var liksom mäktiga Etiopien som pressade dem hårt och som även isolerade dem internationellt. Men nu när Etiopien har ändrats ganska mycket och framförallt när man ser att det finns ingen positiv utveckling när det gäller ekonomin i Eritrea, och nu har han suttit i snart 30 år och det är ett extremt fattigt land. Fortsatt så flyr tusentals människor varje år från militärtjänstgöring. Det där stödet, det kanske finns kvar, men det är inte lika högljutt som det var för 10 år sedan. Definitivt så har synen utomlands ändrats på Isaias.
Mm. Björn, du var ju inne på att det är ju troligen, ni sa ju det båda två, att troligen är det på grund av uppmärksamheten som Dawit förhoppningsvis då fortfarande lever. Allting, det är mycket som tyder på det. Han har ju familj och barn i Sverige. Hur har de påverkats under de här åren, tror du?
Det vet vi egentligen inte. Alltså jag kommer ihåg att jag skrev min första artikel om Dawit Isaak på hösten i samband med bokmässan ungefär vid den här tiden, 2006. Då hade han alltså suttit fängslad i 5 år, och jag var då väldigt drabbad som småbarnspappa över att han hade berövats 5 år tillsammans med sina 3 barn. Det gick mig verkligen till sinnes, kommer jag ihåg. Att jag såg framför mig det här att Hur 5 år är ändå så pass mycket tid tillsammans med småbarn. Nu har han suttit i 20 år. Hans barns barndom är ju naturligtvis delvis förödd på grund av det här. En av hans döttrar, Betlehem Isaak, gav ju härom året ut en väldigt stark bok om hur hennes pappas fängslande har påverkat hennes liv, men också om hur hon hade förlorat ett av sina hemländer är Eritrea, och hur hon har upplevt sin tid i Sverige. Och det är en väldigt komplex och ambivalent skildring där det inte finns några entydiga svar på den fråga du ställer. Men det är klart att precis som med alla människor som orättfärdigt sätts i fängelse, så förstör man ett liv. Mm. Inte bara för dem, utan för en hel värld av människor som finns runt om de människorna.
Det är verkligen så att han har blivit en symbol, men jag vill också återkomma till det du sa inledningsvis, att det är verkligen en människa. Jag vet när jag bodde i Washington, så hade jag av en slump så började jag prata med en kille i en spritbutik som visade sig vara svensk, eller han har bott många år i Sverige, men han hade vuxit upp i Asmara, granne med David Isak. Han brukade gå dit och handla ost. Och David Isaks föräldrar hade en ostbutik. Och de brukade leka där i kvarteren. Och den där små mötena när man inser att det här är ju verkligen, det var ju en grabb vem som helst. Han hade också ett vanligt liv innan han bara blev den här symbolen som han är för oss nu.
Så är det ju. Han är en människa, och som människa så är han ju inte så att säga viktigare än någon utav oss heller. En fängslad människa är en fängslad människa, och den människans liv påverkas och förstörs ofta av det här. Men som journalist så är han faktiskt, som fängslad journalist, också viktigare än sig själv. Därför att han representerar det uppdrag som de fria medierna har globalt. Och det är därför som kampen för honom och uppmärksamheten kring honom inte bara gäller David Isak eller hans familj, utan den gäller i förlängningen faktiskt oss alla. Hans frihet är allas frihet.
Hur skulle du säga att Sverige då har påverkats av det här fallet?
Om jag väljer att se det positivt, så tror jag ändå att vi har lärt oss någonting av det. Jag tror att uppmärksamheten kring förläggaren Gui Minhai till exempel blev större och kom snabbare än vad den hade gjort om vi inte hade haft David Isaks fall i erfarenheten. Och jag tror även att samma sak påverkade Martin Schibbye och Johan Persson när de fängslades. Så samma sak gäller dem, precis det som jag sa om David Isak, att i egenskap av utövare av ett yrke som har det fria ordet som sitt verktyg, så är de, när de fängslas, viktigare än andra fängslade människor som kanske fängslas, svenskar som fängslas utomlands till följd av att man har begått en annan typ av brottslig verksamhet. När man är en samvetsfånge så bär man på större betydelse.
Slutligen då, vad tycker ni, vad är viktigt att hålla ögonen på framåt?
Det är ju den generella utvecklingen. Även i alla andra aspekter så är Afrikas horn en extremt viktig region i världen. Vi har ju tusentals människor som har kommit till Sverige från både Etiopien, Somalia och Eritrea genom åren. Det händer väldigt mycket just nu, och det är en utveckling som kommer stöpa om hela regionen, och det är viktigt att hålla ögonen på det oavsett vad. Förhoppningsvis så står det plötsligt en dag vid gränsen, kanske David, det vet vi inte, men det är det man får hoppas på. Men även när det sker så får vi inte glömma att det finns en större utveckling också att hålla koll på.
Ja, men jag tror att generaliteten och den lärdomen av David Isaks fall kan man inte nog understryka. Därför att i takt med att allt fler länder i världen utvecklas i auktoritär riktning, i takt med att det visar sig att skamlösheten växer bland dessa regimer, och det visar sig att man kan ta sig större friheter med andra länders medborgare utan att det får några konsekvenser, så tror jag att det är just det som vi inom märkelse måste vara beredda att slå ner på så fort det inträffar. Och att ställa krav på våra diplomater, ställa krav på våra myndigheter, men också vi i medierna vara väldigt uppmärksamma på den här typen av fall när de inträffar, och ger dem så mycket uppmärksamhet som möjligt, så fort som möjligt.
Stort tack för att ni var med idag, Björn Wiman, kulturchef, och Erik Esbjörnsson, Afrika-korrespondent. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från Expressen. Om du vill kontakta oss på Studio DN så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger och tekniker Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.